Hur?
Kaffet var ju jäkligt starkt. Vi fyller på med lite kaffe här innan så.
Hej Andreas!
Hejsan Mats!
Nu har ni alltså kommit till podden Kjellander och Björk. Det är första avsnittet som vi gör här tillsammans idag.
Någonsin.
Ja. Vi sitter i ett rum på Fuxvägen, dricker starkt kaffe och funderar på hur fanken vi ska få ihop det här. Men så här ser det ut. Om jag börjar Andreas.
Ja.
Vi har ju jobbat ihop i två olika företag, men vi jobbar ju ihop i massor med olika projekt och sammanhang, och vi har ju ett pågående samtal om allt tänkbart. Och vi tänkte att det här måste ju vara extremt värdefullt för alla andra att höra, så vi mickar upp det helt enkelt.
Vi mickar oss, exakt.
Vi mickar oss.
Yes.
Så det vi kommer försöka oss på här, det är ju ett samtal om samtid och framtid under våren om olika teman. Du ska få presentera dig själv lite närmare också. De samtalen går igenom någon form av filter som vi befinner oss i. Du och jag jobbar ju på två olika byråer där vi är liksom digital på något sätt.
Exakt.
Och vi investerar väldigt mycket tid i att försöka förstå beteenden och tendenser och trender och sådana saker så att vi kan vara bra yrkesmänniskor. Så därför är det en del av vårt pågående arbete att liksom spana. Vad fan händer med olika grejer? Vi ska idag prata om pengar. Pengarna heter avsnittet.
Pengarna.
Och jag som låter så här, jag heter Mats Björk och jag arbetar som digital internetkille. Digital strateg står det. Det kommer alldeles snart stå någonting med innovation, för jag ändrar min roll nu då efter nyår. Så jag jobbar med innovations... få fram idéer och experiment. Få fram grejer konkret från idéer till konkreta saker. Det är typ det.
Mm.
Vad tydligt det blev.
Ja, men det är väl exakt så. Ja. Jag sitter väl någonstans med motsvarigheten, fast på kommunikationssidan.
Ja.
Jobbar på Gullers grupp med idéer, koncept. Det digitala hjärtat av det mesta vi gör. Så därför det känns jättespännande att få... Vi får se vart det landar, men prata lite grann kring de här ämnena framåt och se vad det blir fram till, vad det landar i.
Hur många poddar har du spelat in?
Noll.
Jag tror att jag spelat in...
En då, för att räkna här.
Ja.
Ja, yes.
Men du har ju inte gjort det än nu. Nej. När du säger ordet.
Just det.
Du är i pågående att spela in en podd.
Precis, det är min första podd och min än så länge sista podd. Ja, precis.
Det är också din bästa och sämsta podd.
Min bästa och sämsta podd samtidigt.
Jag har ju poddat lite innan, så jag...
Du har vanan innan.
Ja, men lite kanske då. Men... Det är ju vi vet ju inte vad det här blir. Det är ju det här som är så kul. För att vi får ju chansen att se om vi får ihop någon form av dynamik. Vi tycker ju att vi själv är jättespännande när vi pratar med varandra. Sen får vi se om någon annan än typ min mamma och Henrik Ädel tycker att det är kul att lyssna på.
Hej Henrik!
Du, pengarna. What gives? Vad är pengar?
Pengarna. Alltså ska vi prata om pengar? Jag tog fram, bara för att börja någonstans där också. Ska vi fråga oss vad pengar är, vart det landar och på något vis vart det är på väg och ta vägen någonstans. Så tänkte jag att vi kikar lite grann på Wikipedia vad pengar är. Säger då att pengar är ett allmänt accepterat betalningsmedel. Och då en förklaring utifrån det, men summa summarum från att vi har gått då från att byta kossor och snäckor.
Pratar du från egen erfarenhet?
Ja, säckar med vete. Från att byta det till idag, där egentligen tekniken helt omdefinierat vad pengar är och vad det skulle kunna vara.
Men man kan väl säga att vi har ju omdefinierat det här några gånger längs vägen. Det vi är födda i och du som är född 80.
Ja. Precis.
Jag som är född 76, vi är ju ungdomar. Det var ju för oss, när vi skulle lära oss vad det här var, så var det ju väldigt konkret en sedel.
Mm.
eller ett mynt. Mm. Och när vi nu försöker göra samma sak med våra barn, mina tre och mina två, så får vi ju prata i mycket, mycket mer abstrakta termer om vad det här är för någonting.
Och barnen frågar, kan jag få veckopeng? Men ja. har du Swish liksom?
Ja. Har du Swish? Nej, jag har inte fått någon mobil.
Just det. Exakt. Ja. Nej, men det är ett jättespännande skifte tycker jag. För det är precis i den där, och när man frågar sig själv också inför det här, vad är pengar? Då tänker man, ja men det är ju de här sedlarna och de här kronorna och mynten. Ja. Men det är ändå bara 2% av Sveriges ekonomi som är sedlar och mynt.
Ja, och du får ju tänka det, nu är det, jag ska backa lite. Jag skulle vilja veta, för min egen del, det är därför jag vill ha samtalet. Ja, jag vill ju veta, vad fanken blir det för något då?
Ja.
Av det här? Ja. Och vi kommer inte komma fram till svaret nu, men kanske genom att pröva det, alltså att problematisera det, att klura på det från några olika perspektiv, så kan man komma närmare svaret. Och det är någonstans, det vi gör nu är att vi tar vårt typiska praxis över det vi gör varje dag. När vi försöker komma fram med koncept, då försöker vi förstå ett problem från en miljard olika områden. Ett, löser vi ett problem? Två, vad är det här för någonting som vi löser på? Och det försöker vi då applicera på olika teman.
Exakt.
Så jag skulle vilja veta, vad fanken är det här imorgon? Och vad är pengar ordentligt då? Alltså, för nu pratar du om kossor. Och hade vi varit kossifierade nu, då hade ju vi haft en kollektivt uppfattning om att en kossa är värd 8 koppar kaffe.
Exakt, x antal.
Så det är egentligen som är, eller man kan säga att kostnaden är ju valutan då.
Ja, precis.
Det är vår kollektiva uppfattning om ett värde.
Ja.
Kvantifierat, kollektivt överenskommen uppfattning om kvantifierat värde. Jag ville bara göra det väldigt tydligt.
Jag tror att vi i 10 minuter in här, om man följer oss, då sitter vi på svaret. Ja. Kanske redan efter 8 där också. Men jag hade det, jag tycker alltså, och det finns exempel på exempel, man glider in i det där och tittar liksom att bankerna tar inte ens emot pengar.
Men du Andreas, kan inte du berätta om den här rånaren på SE-banken?
Just det, så var det.
2013.
Nej, det här var 2011 var det. Och då var det alltså en rånare som kliver in på liksom SCB var det. Ja, SCB på Östermalmstorg.
Ja.
Kommer in, har med sig en pistol.
Ja.
Det här är alltså en riktig rånare.
Ja.
En riktig pistol, en tygpåse, svart keps, kommer in, säger att ja, det tror han.
Han har klickat hem rånarkittet. Innan han gick in.
Ja, exakt.
Ja, det är det du säger.
Exakt, Alibabas rånarkit. AliExpress. Men det han har då, det som är lite roligt i den här underhållande, i den här storyn.
Ja, det här är ju traumatiskt som fan.
Ja, det är att personalen inne på banken, de är inte liksom märkbart påverkade. Nej. Alltså det är ett rån, men de är ändå ganska lugna.
Ja.
För de kan ju då peka till den här, mot liksom väggen bredvid och på en plansch, att de är en kontantfri bank. De har ju liksom inga pengar någonstans, inte i kassan, inte i valvet, inte i sina egna fickor kanske, jag vet inte. Ja, men så att han får liksom svansen mellan benen gå ut, men då vänder han sig om precis innan han är på väg ut genom dörren, och så lite uppgivet av frågan en av de här kassörskorna, men vart ska jag gå då?
Ja, det är ju alltså, och det som är så himla spännande för oss är det då kanske uppenbart nu 2017, 2016, herregud, jag måste veta vilket år det är,
några dagar.
Men om jag vet inte, jag har en tendens till att tänka på saker utifrån ett evolutionärt perspektiv. Det hjälper sällan någon och det blir ofta bara förvirrande. Men vi har ju då alltså ett universum som är 13,8 miljarder år gammalt. Vi människor har existerat i 200 000 år.
Ja.
Det har varit landgående djur i 500 miljoner år. Alltså vi har ju pretty much inte åstadkommit, vi har inte existerat. Vi är inte ens relevant på någon form av tidsskala. En krokodil och en haj har ju liksom funnits sjukt länge. Då snackar 400 000 år, eller 400 miljoner år eller sådär. Ja, jag vet inte, jag kan inte skarva, men något sånt där. Så vi då, att liksom fånga ett beteende, det där rånaren, hade ju, man hade gjort det här för 10 år sedan, då hade det varit helt rätt.
Ja. Hade han gjort, han hade varit helt rätt. Han hade varit...
Då hade han varit kickasrånare.
Ja, ja.
Men bara för att han missar på 10 ynka små år så har du ett helt flippat beteende.
Ja. Han kan ju ha suttit inne och kommit ut och försökt göra
samma grej,
kanske samma bank.
Ja, samma bank. Ja. Samma påse, samma pistol. Ja.
Någonting är annorlunda.
Ja.
Shit.
Och det är någonstans den där frågan som jag tycker är kul då. Så vad blir om vi släpper in den här rånaren om 10 år? Ja, för det första finns det inget hus att gå in i.
Nej.
För att en bank kanske inte existerar. Och det vi egentligen säger är att rånarbranschen åker på disruption här. Bankrånarbranschen får ju en disruption.
Verkligen. Mm. Och vi hade ju den här andra som jag också tyckte var smart när vi lite research inför det här, när vi tittade på liksom lite sån här e-mugging. Det här var på Gotland.
Vad är e-mugging?
E-mugging är ju då när man rånar någon digitalt, skulle vi kunna kalla det.
Ja, en digital dimension av
rån, men ändå fysiskt i sin bemärkelse, för man träffar offret.
Ja.
Man möter,
transaktionen sker...
Ja, digitalt. Man möter varandra. Det här är ingen liksom, definitiv definition. Det är, vi hittar på lite nu. Men det hände i alla fall. Och han rånade ju den här andra killen på Gotland. Mm. Men han hade inga pengar. Så han tvingade han att swisha till honom istället.
Ja.
Och det är ju liksom... dumt, med tanke på att polisen ganska snabbt kunde identifiera med hjälp av hans mobilnummer.
Ja. Yes. Ja.
Men han var ändå smart, så att det vände ju lite där, för att han sa ju bara att han hade fått de här pengarna så bara tack för att han hade lagt ut för öl eller någonting sånt. Så då fick han ju gå då.
Men han kunde inte göra någonting åt.
Nej, det var ju lite ord.
Själva händelsen.
Nej, det var lite ord mot ord i det. Så att, men han hade ändå,
Jo, nej, men helt riktigt. Så min fråga till dig är då, hur det blir ju det nya sättet att magga någon.
Mm.
Så hur ska man dölja sina spår då som rånare? Jag pratar ju alltså från rånarnas perspektiv här. Det är ju dem jag vurmar för.
Mm.
Det är därför jag vill ha ordning.
Alla våra lyssnare som samtidigt är rånare.
Ja, den gruppen som vi då känner att vi borde kunna vara starka i.
Hej Henrik.
Nej, men man säger så här. Vi får ju... Liksom en linje som jag gissar i våra samtal blir ju att vi pratar om i någon bemärkelse om teknologi, men det är egentligen, det är inte det som är det intressanta, utan det, vad blir det för flipp i beteendena?
Verkligen.
Det är inte världens nya teknologi som ger revolutionen i någon bemärkelse, utan det är ju våra förändrade beteenden som en effekt av teknologin. Så vad blir det då? Vad blir då vårt beteende runt pengar? Det är den stora frågan. För det du sa nu, vårt beteende kring att frakta en kossa när vi skulle göra en fysisk transaktion är ju helt annorlunda mot för att ha sedlar, som var ett extremt bekvämt sätt då. Till nu, där då idag, 2016 i december, är det ju över 5 miljoner människor i Sverige som har Swish. Där kontanttransaktionen är då inte längre fysisk, inte på något plan.
Nästan ska jag säga det här som att det är... Det är misstänkt att ha pengar.
Ja, varför? Ja, precis.
Att du är
varför
då,
har du så stora sedlar? Var har du fått dem ifrån?
Vad är det här? Ja, du kan inte komma med det till banken.
Nej.
Det här är 4000 kronor. Vart har du kommit över det här?
Ja.
Det här, du måste ringa till oss innan.
Ja. Och det... Så det är ju det som jag tycker är klurigt med det här. Men vi är väl överens om vad pengar är då, roughly. Det är... Det kollektivt överenskomna värdet för någonting.
Precis, och med den, alltså med den definitionen kan det ju vara i princip vad som helst.
Ja, alltså, det är vanliga paket.
Ja, precis.
Tide, vänta, vad var det?
Ja, men Tide var ju den amerikanska, jag menar, alltså motsvarigheten till att det inte finns några pengar liksom, som vi känner dem, sedlar och mynt på drogmarknaden. Och där man noterade, det här var några år sedan, hos stormarknaden, att det försvann
väldigt mycket
Tide.
Ja. Alltså, tvättmedlet.
Ja, Tide, men exakt. Ja. Mm. Exakt. Som ändå är lite finare varianten.
Ja.
Och man förstod ju inte vad det var. Man trodde att man använde Tide för att göra droger.
Ja.
Det var någon form av liksom... En häftig beståndsdel
i processen
ja, okay. För att framställa dem. Men det man kom fram till, jag vet inte hur man gjorde det. Det fanns väl en story bakom det där också. Men man kom i alla fall fram till att det var ju den som man använde för att köpa droger. Just för att det fanns ett gemensamt överenskommet värde av ett paket Tide.
Ja, här då. För att man skulle ta bort riktiga pengar ur transaktionen.
Precis.
Och så hade man det som kollektiv överenskommens valuta. För transaktioner inom droger.
Ja.
Det är ju fantastiskt.
Och i Sverige skulle det vara då Gevalia.
Ja. Eftersom vi tvättade i Gevalia, det var din tanke.
Precis, exakt.
Du, men så pengar och valuta är ju olika saker då. Valuta är ju någonting annat.
Ja.
Pseudovaluta, vad är det då?
Mm. Alltså kryptovalutor.
Ja.
Ja.
Var det, det var det jag menade. Vad, men, vad sa jag? Varför sa jag pseudovaluta?
Ja, men det är ett kärt barn.
Ja.
ja, alltså, en annan form av valuta.
Ja.
En, ja, hur ska vi definiera den? Den har ju också ett överenskommet värde.
Ja.
Så är det ju. Bitcoin.
Ja. Det är det vi pratar om.
Absolut.
Jag ville dra ut det ur dig.
Ja, du ville höra mig säga bitcoin.
Ja.
Bitcoin.
Ja. Ja. Jo, har man investerat lite tid, eller i vår filterbubbla, ja, det ska vi vara extremt medvetna om. Mm. I vår filterbubbla, då har vi diskuterat bitcoin väldigt, väldigt länge. Och vi diskuterar framförallt teknologin som bär valutan bitcoin, som då är blockkedjor. Och vi går in i den definitionen senare, men just nu, 2016, fjärde kvartalet 2016, då har ju en hel världs finansföretag, en hel världs nationer, riksbanker, som klurar kring vilken valuta kommer vara rådande imorgon. Ska vi etablera en egen kryptovaluta? Mm. Ska vi behålla den valuta som vi har idag? För att det är ju inte, det är det som är så coolt med det här med valuta, det är ju att man kan ju bara föreslå valutan, sen bygger det på att marknaden själv avgör vad den vill handla med. Som Tide kan ju vara det som tar.
Mm. Absolut, troligtvis inte.
Troligtvis
men,
inte.
Nej, men exakt.
Och det som är, om du kontrollerar valutan som nationerna gör nu då, det de gör delvis genom att producera ett fiktivt värde i sedlar och mynt och säkra det med en guldreserv, det har ju varit den gamla metoden, de måste alltså hitta ett nytt sätt att låta nationen banka för en valuta, och då kommer kryptovalutorna in. Vad händer om en nation inte kan göra det? Ja, men då kan de inte heller reglera ekonomin inom ramen för nationen, vilket är ganska relevant uppgift som en nation har. Så låt oss leka med en tanke här då. Vi kan inte bevara de befintliga valutorna, utan en kryptovaluta kommer att ta. Vi leker med att det är bitcoin. Vad händer med nationstaterna inom de närmsta 10 åren? Jag vill ha 3 exakta svar nu från dig, Andreas. Och de ska vara så här kärnfulla och genomtänkta.
Alltså, vad händer med
nationstaterna kopplat till att de inte längre har kontroll över sin egen valuta?
Ja, du, Mats.
Ja.
Den som visste.
Nej, men det är en ganska bra fråga.
Men Riksbanken tittade väl på någon form
av valuta? Ja, det är precis valuta, det de gör. Alltså, ja. Jag kan säga så här. Vi är ju inte ekonomer. Det syns säkert på våra bankkonton att vi inte alls är speciellt ekonomiska. Men vi
gillar att prata om ekonomi.
Ja, för att det är kopplingen till beteendet. Men det som är en fråga då. Varför fungerar inte den här gamla regeln om att du kan sänka och höja räntor för att reglera inflationen? Varför fungerar inte den längre? Det är det ju ingen annan som är riktigt bra på att svara på heller. Det finns jättemånga som svarar på den. Men det är ingen som kan liksom så här validera exakt varför. Någonting har hänt i mängden transaktioner som sker på global nivå som gör att det där sättet att reglera en valuta och därmed att styra ett beteende i en nation finns inte längre. Så det är därför Riksbanken, gissar jag.
Ja, gissningsvis.
Ja, spana på det här.
Ja.
Och spana på det också för att kunna hålla ihop nationstaten.
Ja. Men dimensionen, jag tänker också i då, alltså beteenden i den mån att ha då en digital valuta, i den mån att liksom stävja liksom suspekta uppgörelser i undervärlden där liksom ändå då sedlar och mynt, om man bortser från det här Tide-exemplet, är det som på något vis, det är där de lever kanske liksom mest.
Ja, du kan ju inte kontrollera en sån transaktion.
Nej, absolut.
Du kan ju bara se att ett värde uppstår någonstans och du kan inte se vad det är för kontrakt kopplat till det.
Alltså, exakt. Exakt.
När det sätts in 40 000 på ditt konto, var kom de ifrån?
Ja, liksom. Det digitala är extremt spårbart, som är e-mugging-exemplet. Vi spårar upp den här individen snabbt. Samtidigt får man också ha med sig att hur explosionsartat med alla kortbedrägerier på en helt annan nivå än vad vi har sett liksom, i förfalskade sedlar och mynt.
Ja, det är en ganska...
Om man relaterar de två till varandra.
Ja.
Där, precis som du var inne på där också, vi pratade lite grann om det förut också, just det här att man inte behöver faktiskt möta den man rånar fysiskt.
Nej.
Man behöver inte se varandra i ögonen.
Du kan sitta här i rummet på Fuxvägen och datahacka, vet du.
Precis.
Du datahackar dem, Andreas.
Exakt.
Nej, men då blir ju så då, för att då, du behöver inte koppla in din empati någonstans när du liksom knycker.
Nej.
Av någon annan.
Nej.
Egentligen när det är digitalt, teoretiskt.
Ja, men precis. Mm. Men det som man kan tänka då skulle tala för, jag tänker Riksbanken då, om vi förutsätter att det här är någonting som ändå skulle hända och ske, så tror jag utifrån då ett varumärkesperspektiv, att det ändå är en trovärdig aktör som står bakom i den mån att man ska få den, liksom, den stora massan att anamma ett nytt beteende. Kanske till skillnad, jag kanske bitar mig tungan längre fram här, men till skillnad från liksom Bitcoin kommer från vänster, där det då, så att jag tror att ur ett varumärkesperspektiv tror jag att Riksbanken eller en annan Federal Reserve, absolut stark spelare, trovärdighetsperspektivet spelar, tror jag, en enorm roll när det handlar om värde och pengarna.
Skulle du säga att förtroende, finns det en koppling mellan förtroende och vem som då bankar för valutan?
Ja, ja, verkligen.
Det är ju så, Kjellanders korvmynt kommer inte ta sig, det är det du säger.
Nej, folk litar inte på mig, helt enkelt.
Inte i samma utsträckning som Riksbanken. Nej. Inte än.
Nej, men där liksom fördjupar vi oss i Bitcoin där, om man tänker på uppbyggnaden som du är inne på där då, med blockkedjor, vi kommer tillbaka till det, så tror jag också att när folk kan se tryggheten i det nätverket, jag menar då, om andra också bygger liknande tekniker på samma eller samma liknande lösningar på samma teknik, och att folk får ett förtroende för hur den tekniken fungerar, för jag menar, det är bara att se hur vi handlar på nätet och hur vi använder våra kort på olika typer av, det vi öppnar ju upp lite grann. Vi blir ju mer öppna och lita på...
Givet att förtroendet existerar.
Givet att förtroendet existerar, absolut. Så att det kan ju vara så att man... Det kanske inte är Bitcoin, men det är tekniken, tror jag, som vi litar på och har förtroende för.
Yes.
Och då kanske då varumärket då målar ut Riksbanken. Men att Riksbanken, att det inte är lika starkt då som man kan ha förtroende för en teknik.
Om vi tänker oss tillbaka till det som du och jag jobbar ganska mycket med då, alltså... upplevelse, alltså UX, vi tar den termen, så vet ju vi att den som har mest kontaktpunkter med användaren, det är den som också för samtalet. Så om det då är Klarna som är i fronten när jag ska checka ut min nya polo, då är det ju Klarna som står för trusten. Mm. Det är ju kanske Klarna som får ett bättre varumärke då, utifrån än vad Riksbanken är.
Ja, absolut. Mm. Alltså själva handslaget.
Ja.
Och tittar vi vilket förtroende vi har den här ikonen av en säker webbsida.
Yes.
Jag kanske inte litar på det här företaget. Det är första gången jag är in på den här sajten.
Ja.
Men jag litar på det här varumärket i form av en ikon.
Ja. Jo, men den är ju rätt viktig med tanke på att jag vet inte hur stor mängd transaktioner som sker digitalt nu, alltså vilka köp som sker digitalt nu, det har vi inte kollat upp. Men...
I Sverige såg jag någon siffra bara för företag, så nu vet jag inte om det stämmer där
heller. Kopplat i handel då, eller? Nej, fortsätt.
Nej, men hur många av transaktionerna, det var inom retail som faktiskt sker
digitalt. Jo, men det pratade om tidigare, att för några år sedan så var vi 40% kontant.
Just det, ja, så var det. 2014 40%, och om det var ett år efter här nere på 20% bara kontant. Så att det är en dramatisk, sen är väl den här liksom en form av liksom
normal fördelning.
Exakt.
Så vi kommer förmodligen ha sedlar och kontanter länge, men lejonparten som är bra att blanda in då, för att man ska förstå att det är stort.
Precis.
Kommer ju vara, ja, men det är ju redan digitalt. Bankerna. Mm. Nu har vi dribblat lite fram och tillbaka här. Mm. Bankerna.
Vi har också rört oss kring begreppet blockkedjor.
Men innan vi går in i bankerna, eller innan vi går in i blockkedjor, så vill jag gå in... Jag sa så här på Twitter med Henrik Ädel som följare. Också. Jag fick ingen hugg på det. Men jag tycker att det är roligt att börja så här betta disruptioner. När sker det flipper? Jag ska förklara disruption också. Jag vet att du vet det och jag vet att de, kanske de andra gör det. Men vi gör det för säkerhets skull. En disruption är när en ny teknik eller synsätt bryter det gamla mönstret totalt. Ellampan, det elektriska ljuset, var extremt disruptivt för stearinljusbranschen. Kylskåpet var extremt disruptivt för de som höll på med isblock i kylar. Alltså det, Netflix har ju liksom fuckat en hel del med den liksom VOS skulle man kunna säga, eller uthyrning. Det vill säga, det är för många beteenden som flippas och gör det enligt ett nytt mönster, så den gamla affären och det gamla sättet och de gamla teknikerna blir obsolet helt enkelt. Så det är disruption. Så när blir, vad blir disruptionen för finans? Och där då bankerna spelar en stor del, det klurar jag på. Och jag tror ju att den kommer i närtid. Det vill säga att de banker som vi har idag inte klarar av att stötta vårt nya beteende, vår nya förväntan. Det tror jag kanske kan ske nästa år.
Och vad, vad tänker du att, vad är vår, vad ligger vår förväntan?
Ja, du menar att jag måste grunda det här.
Vad bottnar det? Jag tänker, vad ligger vår förväntan i? Vad...
För att göra det, risken är att jag drar iväg och pratar i 400 timmar nu. Men det som är svårt med att stötta ett nytt beteende, det är att det är svårt att ställa om i verksamheter. Ju mer konservativ det är, ju svårare det är att ställa om. För ena sekunden så levererar man bananer och sen ska man leverera äpplen. Om allt är styrt och policymässigt och kulturellt inställt på bananen, så är det så sjukt svårt med äpplet. Det är den typen av förflyttningar från banan till äpple som de flesta verksamheter måste göra, liksom löpande med olika tempon. Men framförallt när det blir så här tydliga skiften som det är nu. Det är ju, det är någonstans där vi står nu i det här skiftet. Så, vad är det för beteenden som gör att bankerna inte då ska kunna hinna med? Där är, helt plötsligt så flippar vi över på en annan valuta. Vi vill snacka bitcoin. Och vi går till dem som då vill, som hanterar bitcoin. Och det kan ju vara så att bankerna vill köra bitcoin men klarar inte av det systemmässigt. Så att, ja, det kommer ta 1,5 år för oss att ställa om till äpplet bitcoin. Och i det gapet då glider Klarna eller Leifs bitcoin.
Amazon och, coins.
Ja, ja, men så. Precis så är det ju. Och framförallt är det därifrån som konkurrensen kommer då. De stora, stora ekosystemen. Apple, Amazon, Google, Facebook, Gullers grupp. Esatto.
Egen valuta. Ja. Exakt.
Gullers, ni ska ta fram en egen valuta.
Ja, vi får se. Ja. Jag drar inte de spakarna. Ja,
inte än.
Inte än. Nej, exakt.
Kanske efter det här avsnittet.
Nej, men det är lite intressant det där också. För att alltså, vi kommer ändå hela tiden tillbaks till det här vad vi gemensamt kom överens om är värdet för någonting.
Och när vi tillsammans, hyfsat tillsammans, kommer överens om att, nej men vänta, nu är värdet något annat. Mm. Då kommer det vara de verksamheter och institutioner som stöttar det snabbast som tar bollen. Ja. Och det är inte säkert att det är de banker som vi känner till sen tidigare, trots att de har vårt förtroende idag. Hyfsat har vårt förtroende.
Ja, men exakt. Och jag tyckte också att, alltså, det kan ju komma, jag tycker att det ska komma också förslag från aktörer i vad värdet skulle kunna vara. En som jag har följt, det här är kanske lite ett sidospår till här, men som jag har följt som jag tycker är lite intressant, det är de här andra formerna av e-mugging, om vi nämner att man ska träffas fysiskt.
Jag gillar att du har rånarperspektivet.
Ja, exakt. Så e-mugging, det var utanför ringmuren på Gotland. Och till liksom det här viruset, det finns ett virus då som heter Popcorn Time. Mm. Som är ett klassiskt sånt här, vad säger man, ransom virus. Att den låser din dator, du kan inte göra någonting. Du får upp ett meddelande att du ska sätta in pengar för att den ska låsas upp.
Ja.
Oftast är det inte så här ohumant mycket pengar.
Men tar det igång
pengar. Ja, men det kanske är
en miljon så blir det ju
700 kronor eller 70 kronor eller någonting annat. Men jag tycker att då gjorde de sig ett litet nytt försök på att definiera värde, det här viruset och popcorn time som faktiskt lämnar ett alternativ. Att du behöver inte betala in de här de 700 kronorna, utan det räcker med att du faktiskt säljer ut två av dina vänner och infekterar dem.
Nätverkseffekt.
Ja, ja. Att, att någon form av liksom growth hack i att få det här att växa.
Det är ju magiskt.
Att du då säljer ut två av dina vänner, så låser vi upp din dator och så har då ändå viruset spridits vidare. Och då, liksom per definition, då säger de då att 700 kronor, det är liksom lika mycket värt
som att få två
nya vänner. Så att det är ändå lite roligt hur man också testar alltså nya sätt att byta. Alltså då är det inte längre en ko mot lite, en ko eller en snäcka mot liksom ett paket vete, utan det är lite nya spännande kombinationer av byten och
trade-offs. Liksom. Jag tycker det där är så himla kul. Jag kopplar tillbaka till liksom det mest pågående samtalet som jag gissar i ditt jobb och i mitt. Det är ju just när man tittar då på hur digital tjänstutveckling ser ut, så vill man ju, du vill ju ha ett sätt att erhålla användarna in, du vill aktivera dem i din tjänst, du vill bevara och utveckla dem i tjänsten, du vill hitta ett sätt att få intäkter och så vill du få nätverkseffekt. Och nätverkseffekt vill du helst få utifrån inre motivation, men det kan också vara yttre belöningar. Inre motivation, det är ju när jag rekommenderar till dig för min egen skull. Yttre belöningar, det är ju så här, du får 50 spänn om du rekommenderar en kompis. Så det de har gjort här, det är att de har ju byggt in då en sån här, en viral egenskap.
Exakt.
Nätverkseffekt in i det.
På ett väldigt spännande
och det är ju,
sätt.
Det är ju sjukt viktigt när man gör tjänster att du faktiskt har en idé om hur nätverkseffekt ska uppstå. Att du stimulerar det.
Hur ska den här växa?
Så jag gillar att de har verkligen UX-at fram.
De har tänkt. Sen vet jag inte hur det går för den här popcorn.
Nej.
Vi får följa upp den lite avsnitt lite längre fram och se hur det har gått för det viruset.
Det kanske vi skulle ha som ett återkommande tema. Vilket virus tar sig?
Just nu, ja. Precis. Ja. Exakt. Men det jag också tycker vi kan lyfta in i det här också, för vi pratar ju också hela tiden som att alltså, teknik som, och särskilt om vi kom in då på blockkedjor, ostoppbar kod, någonting som verkligen fungerar. Och vi förväntar ju också oss på något sätt att tekniken ska funka idag.
Yes. Som konsument, absolut.
Du ska ha wifi som någon ritade in där på liksom Maslows behovstrappa till och med.
Men där tycker jag, där har du ju det blir en större fråga. Jag brukar argumentera i den här linjen att det är faktiskt inte teknologin som är de som vi ska skylla på. Alltså, för det kan ju vara så här, det är jävligt jobbigt när saker ändras. Nu är jag alltså en vit nordisk man som är 40 år i år. Jag vill ju att det ska vara som det har varit.
Grattis.
Ja, tack. Det är som att vinna på lotteriet, att vara en vit nordisk man och vara 40. Det är typ det bästa man kan vara, har jag hört. Och jag vill ju inte att någonting ska ändras. Jag pikar ju på något sätt nu. Ja. Men vi påverkar ju inte det här. vi kan ju inte påverka den här förändringen. Och när vi vill hitta någon att skylla på för den här förändringen, då måste vi tyvärr rikta tillbaka det till oss själva. Och det här är min tanke, Andreas.
Yes.
Det är ju vår förväntan. Det är ju när du vägrar åka buss för att det inte finns wifi. Du kan inte liksom langa upp ditt Spotify-konto där. Bara, what the fuck? Fan, vad jävligt dålig den är, vet du? Känner man då. Och det är vår kollektiva förväntan som sätter reglerna för hastigheten på digitalisering. Sen kan vi ha drivers.
Ja.
Det kan vara Facebook eller Microsoft eller Apple eller någon annan som visar vägen. Och då förväntar vi oss det. Av Handelsbanken helt plötsligt sen efteråt. Eller SEB eller någon annan. Så det tycker jag är huvudregeln för det här som folk kallar för digitaliseringen.
Absolut.
Det är vi själva.
Absolut. Men du sa någonting där också innan här. Du som tittade in och göttade lite grann i den här rapporten där.
Ja.
Internet och svenskarna. Hur många, du nämnde något om, vad var det? Det var antalet smarta telefoner.
Ja.
Alltså du lyfte upp, var det 10 miljoner?
10 miljoner svenskar.
10 miljoner svenskar, 8 miljoner
smarta telefoner.
Och då tycker jag ändå 2 miljoner som inte då har en smart.
Ja.
Alltså det är jättemycket, 8, det är nästan om det är 80% som har en smart telefon, men det är 2 miljoner då som inte kan ha Swish.
På riktigt så tycker jag det är, ja, nu är det, alltså bara för att gå igenom de här siffrorna jättekort. Sverige är ett av de mest digitalt mogna länderna i världen. Vi har 10 miljoner invånare, 9 miljoner internetuppkopplingar, 8 miljoner smarta mobiler. Och så vi liksom, Norden tillsammans med de baltiska länderna är det egentligen då, som har oerhört hög digital mognad. Men det är ändå ett problem att 2 miljoner har då inte inte.
Nej. I den här liksom,
japp,
snabba utvecklingen.
Ja,
absolut.
Och i den här rapporten Svenska Nyheter som är magisk, som kommer i november varje år, då är det ju 550 000 som då inte, som står utanför, som känner att de står utanför internet. Likställt för mig med att man inte kan eller haft möjligheten att få lära sig alfabetet. Ja. Det är så stort. Ja. För den smarta mobilen just nu, om vi då kopplar det till pengarna, och vi pratar om perioden 2016 till 2020, vi bara grupperar ihop den lite bekvämt, så kommer man ju säga att kontanthandeln är inte ens relevant. Och har du inte en smartmobil, då får du inte vara med i handeln. Då har du inget kvitto, eller du har ingen nyckel in i samhället.
Precis, alltså klassiskt digitalt utanförskap.
Absolut.
I den.
Och vad blir det? Alltså, vad blir det för samhälle?
Då, alltså, det är ju det samhället vi hade på Bråvalla-festivalen, när man satsade på kontantlös festival.
Just det.
55 000 plus besökare inte skulle då hantera kontanter, utan det var en annan form av smart system som fallerade.
Ja.
Du kunde inte köpa öl, trots att du köpte en biljett då för 4 500 värsta, den dyraste biljetten i det här.
Ja.
Då fick man då som festivalbesökare känna på, och det är kanske sådana saker som behövs, att man ska känna det här är det digitala utanförskapet.
På riktigt.
Ja.
För nu går jag från ämnet lite grann, men det här är lite som en hjärtegrej. Och som vit 40-årig man i Norden, så ju tror lika med vet. Det vet ju. Man flippar ju över precis det här året man fyller 40, för då vet man hur saker är. Åtminstone har man den typen av arrogans som är kopplad till det. Men jag tror ju verkligen på allvar inte att klyftor är gynnsam för tillväxt, oavsett vad man sätter för politisk etikett på det.
Nej.
Jag tror bara att det skapar polarisering och utanförskap, och så får det liksom myllra här i några som inte får vara med på ena sidan och så några som är bara digitala ninjas på andra sidan. Det finns ingen annan ändpunkt än revolution då. Så alltså tycker jag att det är väldigt viktigt för oss som då är digitala ninjas, som vi nu får kalla det, att vi är inkluderande, sjukt inkluderande, aggressivt inkluderande. Fan, ni får inte vara med.
Nej.
Ni ska välja att inte delta sen när ni har kapaciteten, men ni får inte vara inte med på grund av ignorans eller av någon annan anledning. Och i det samhället, och kopplat till pengar, så är det ju 8 miljoner som har smarta mobiler. Well done. Det är 2 miljoner kvar. Det är 6 miljoner som har mobilt bank-ID. Det är 5 miljoner som har Swish. Alla ska vara med i det som är nyckeln in till vårt samhälle, där våra transaktioner kan ske, oavsett om det blir kursbyten, bitcoin eller liksom någon annan valuta. Så kan jag känna. Det är en det är en av drivkrafterna för min del faktiskt. Bygga en kursifierad Klarna checkout grej. Det är det jag vill göra med livet.
Vi kan gå vidare och prata lite grann om andra ämnen. Vi kör lite.
Du vill inte stanna här
vid kossorna. Vi kör en vignett vid kossorna. Mats, jag tänkte att vi ska prata lite grann om delningsekonomi.
Ja.
Om du vill.
Ja.
Ja, ja, bra. Kort kanske vi också ska definiera då.
Ja, det får du göra.
Delningsekonomi är ju då olika arrangemang för att hyra eller låna saker av varandra.
Mm.
Men även då kan jag tänka, alltså, möjligheter att man att ta del av tjänster och byta och ge bort saker som också räknas in i det här.
Mm.
Den stora fördelen för kanske för oss konsumenter är ju också att du kan få tillgång till saker som du inte har fått tillgång till förut, eller göra förtjänst på saker som du inte har gjort förtjänst på förut.
Ge ett exempel.
Uber, givetvis. Alltså, delningsekonomi har ju kanske då omdefinierat hur du ser på din bil. Det kan vara en intäktskälla, eller ditt hus.
Mm.
Airbnb.
Mm.
Eller någonting helt annat.
Mm. TaskRabbit tänker jag då på, som vi då inte använder i Sverige.
TaskRabbit?
Ja.
Ja. Den är inte jag så...
Nej, men jag förklarar jättekort. Ja. Jag är ju skitbra på att montera IKEA-möbler.
Ja, du är det.
Ja, magisk.
Okay. Yes.
Topp 3 på Fuxvägen. Vi har en lista som vi håller samman här i området. Men på Fullblodsvägen är de ganska sopiga, grannområdet. Så de köper ju då våra tjänster via den här plattformen TaskRabbit.
Right.
Nu gjorde jag ju det här fjantigt, men du förstår principen förut.
Du gör inte det här på riktigt.
Nej, jag hittar på för att illustrera ett exempel.
Ja.
Och din fråga, när du säger att du vill prata om delens ekonomi, då är det egentligen, det är egentligen den här frågan vi vill ha, va? Vad kommer det här få för påverkan på vårt sätt att se på pengar och indirekt och samhället?
Ja, men exakt. För mig är det ändå, när man ändå på något vis, man har växt upp med Napster och fildelningstjänster där du också faktiskt då först också fick dela saker som inte var ens dina egna.
Ja.
Jag ser inte att jag har gjort det.
Nej, men du har ju sett andra göra det.
Konceptuellt skulle jag har sett andra delat saker som inte är deras egna.
Och det gillar man inte, nej.
Jag gillar inte alls det. men nu ser vi helt andra exempel. Och nu liksom omdefinieras ju då bilar, eller hur vi ser på bilar, hur vi ser på hus, hur vi ser på fritidshus, hur vi ser på tjänster som du är inne på, men även hur vi ser på pengar.
Ja, för det som egentligen händer här då, jag försöker hoppa lite i det här själv. Vi tar ju bort en mellanhand som faciliterar olika saker genom att låta plattformen göra det istället. Så istället för att vi då bygger upp 400 000 hus som jag kan bo i med hotell och anställer folk som då ska vara i det här hotellet och ta emot och liksom se till att min barnfamilj blir där, så kan vi använda det som redan är skapat att effektivisera och maximera liksom nyttjandet av bilen eller huset eller vad det nu än må vara på en delningsekonomisk plattform.
Mm.
Och ja, jag tycker att det kan vara en av de pusselbitar som vi ska ha med oss in när vi ska bygga det nya samhället. Det löser nämligen det stora bekymret som vi har kring sysselsättning kopplat till att vi fler och fler har inte en plats på arbetsmarknaden för att vi använder automation och förenklingar för att ta bort sysslor.
Mm.
Och där kan delningsekonomiska plattformar ha sin plats. Så jag kan ha mikrojobb. Jag kör lite. Jag vet, det är ju en av grundidéerna.
Ja, men det kommer ju, jag tycker det var intressant då, även om det var påhittat exemplet som du hade där om att montera IKEA-möbler åt kvarteret här, så är det ändå lite intressant på då liksom hur vi ser på pengar i den mån att din tid byts och lite grann vill glida in lite grann åt liksom tid som en form av valuta.
Ja, men tänk att det här är en plattform. Vi leker med den här tanken att hela universum är fullblod och Fuxvägen.
Ja.
Där vi då byter tjänster med varandra på en plattform som är bytatjänsteplattformen.se, då kanske vi aldrig ens behöver konvertera den där värdet till en peng.
Nej.
Utan det kan vara en stapel. Ja, 80 liksom 80 andelar i min stapel nu.
Tidsandelar, tidsenheter. Alltså
Och så byter vi då tjänster med varandra så att jag monterar IKEA-möbler och någon annan uppfostrar mina barn, för det är jag ju dålig på. Då. Så, och då har vi ju en valuta på den plattformen också. Och inom det lilla ekosystemet då, där vi kan få ha ett fullgott liv tillsammans här, så funkar den valutan. Och vi får in pengaperspektivet.
Ja, men exakt. Ja. Nej, men tid, det där är, jag tycker det är skitintressant. Jag tänker på den här gamla filmen med där man bytte då. Du bytte tid. Mm. Eller rättare sagt, du hade ju en In Time heter den ju. Med han...
Snygg Justin, vet du.
Justin Timberlake.
Ja.
Och där man då... En annan typ av liksom, kapitalism. Mm. Alltså istället för att man hade då sedlar och mynt ojämnt fördelat genom liksom populationen som vi har idag, så hade man då tid tilldelat. Mm. Men också lite då spännande, lika ojämnt fördelat genom populationen.
Ja.
Det här var ju liksom någon form av science fiction thriller. Det måste ju vara lite spänning i det då.
Konceptet är ju magiskt, tycker jag.
Konceptet är magiskt. Så du bytte vad jag minns är, du hade viss tid tilldelat i det här då. Och när du då fyllde 25 bast, då slutade det här räkneverket.
Mm.
Och då ja.
Så genom bra insatser i samhället teoretiskt,
precis,
så kunde du fylla på din egen tidskvot.
Ja, precis. Du betalade med tid. Skulle du åka buss då eller tåg, då fick du ta då en tidsenhet som då räknades av den tid du hade tilldelad.
Så skulle vi fördela den på samma sätt som vi fördelar ekonomin idag, då är det ju några av oss som skulle leva i 1 miljard år.
Ja.
Och merparten av oss skulle ju faktiskt ha en minskande andel.
Ja.
För så ser ju fördelningen ut just nu från 70 och framåt. Att vi,
Precis, precis.
Hyperackumulerar allt värde på ett fåtal punkter. Det gör vi just nu då.
Ja. Så tid som valuta.
Mm. Men den är ju mer, ja, den här är ju, det här är ju en spännande och svår diskussion tycker jag. Det, vad vi homo sapiens tycker då är värde skiter ju universum i, för det första.
Mm.
Ett exempel som universum berättade för oss, det är ju att så här, hej, de här isarna som ni hade vid era poler, vi skiter i dem va? Alltså klimatet ger oss rätt jävla fin feedback på att vad än vi har för mönster nu så funkar det inte.
Mm.
Så om vi tänker oss att vi skulle ha en riktig valuta,
ja, just ja.
Så skulle den ju behöva inkludera...
Just ja, att värdet av en valuta på något vis definieras av dess hållbarhet.
Ja, typ.
Dess, vad den uppmuntrar oss att göra.
Typ. För att den, ja. För vad den här valutan, eller det som vi använder nu som pengar, som transaktionssystem, den korrelerar ju inte med mängden resurser.
Nej.
Vi gör ju av med mer resurser än vad... Ja. Så vi kan inte moderera tillväxten med sättet som vi ser på pengar nu. Det är
nej,
ett problem.
Nej, men för just den delen, om man tittar på, liksom, på konsumtionen så, det är också så att om man inte behöver vara liksom, lyxkonsumtionen där, att du vill också då kanske visa... Människor vill visa att de har mycket pengar och då agerar eller
mot människans bästa. Ja, om man, givet ja, att människans exakt. Bästa är att fortsätta existera så kan man säga att när man, för att visa sin status då, exempelvis, så har man, förstör man klimatet snabbare än annars. Och det tror jag väl kanske att vi kan potentiellt fixa här i kommande 25 åren. Att vi
får mer av en liksom, cirkulär ekonomi.
Yep.
Ja. Grunkemojs.
Du har lite span på vad...
Cirkulär ekonomi, absolut. Det här har vi koll på. Det är ju då...
Ett tips nu då, ett podcastertips. Det här är ju vårt första avsnitt. När du ska gå in och vara referenspersoner och Wikipedia-person...
Ja, ta upp Wikipedia.
Ja, då måste du förställa rösten så att det blir spännande.
Cirkulär ekonomi. Ett uttryck då, Mats. Mm. För ekonomiska modeller i ett företag, samhälle eller en organisation som lyfter fram affärsmöjligheter där cirkulära kretslopp används snarare än en form av linjär process.
Så ett exempel på en linjär process skulle vara att när vi är klar, när du och jag, Kjellander och Björks skog, AB, när vi är klar med vår affär, då finns det ingen skog kvar. Men när skulle den vara cirkulär, då är det att när vi är klar med vår affär, då är det 0% klimatpåverkan på alla aspekter av den verksamheten.
Ja, just det. Så en form av hållbarhetstanke, återvinning.
I ett helt kretslopp ska finnas.
Kretslopp i alla dess former, material, energi.
Och de som har tänkt mycket på det här, de dessutom testar det här, det som är coola med det utifrån ett entreprenöriellt perspektiv, det är att vad fan, du kan ju göra en bättre affär av det. Om du drivs av pengar, vilket människor i allmänhet, jag tror ju verkligen inte att de gör det. De drivs av effekten av pengar, att de kan visa att de har pengar, men de drivs inte av liksom den där grejen. Av några att ansamla pengar på hög. Men då kan du potentiellt vara en bättre entreprenör än om du har en linjär. Bara du tänker lite.
Ja, men exakt.
Det vet ju jag som vit nordisk 40-åring.
Ja. nej, men det där är ju jättespännande att se hur man på något vis kan väga in den Riksbanken nu då, som ska utveckla en ny form av
valuta. Eller vad det är, ett system för att moderera
absolut.
Pengar.
Ja. Den bör ju väga in de här aspekterna i vad den här... vad valutan i liksom vad man uppmuntrar oss till.
Mm.
Jag menar, såg vi de här Tide-tvättpaketen då som knarkhandeln använde i USA. Den uppmuntrade till en konsumtion av Tide.
Mm.
De var ju säkert jätteglada. De slog liksom försäljningsmål och sålde slut. Jag tror för övrigt att man stal Tide. Så att de tjänade
inte.
Det var bara ett svinn av Tide.
Mm.
Men vad uppmuntrar den här valutan till är ju jätteintressant.
För det där, och så om vi tar på oss designglasögonen nu då, då är det är ju någonstans där som samtalet, det är där man ska detaljera samtalet. Och med det menar jag...
Att vi går vidare?
Nej. Alldeles strax. Vilket beteende är det man är ute efter att korrigera? Vilket beteende är det man vill få till? Det är den funderingen som Riksbanken... Jag vet ju att Riksbanken vill göra det utifrån att vi vill moderera och kontrollera... transaktioner och valuta för nationens bästa, fine. Men om man inte skjuter in det samtalet på vilket beteende ska man stimulera och vad är det som driver homo sapiens i det, då kommer man inte lyckas.
Nej. Och då väger man in de här, det vi har pratat om i utanförskap,
ja,
eller digitalt utanförskap, att vara inkluderande valuta, att vara en hållbar.
Att den är cirkulär i någon bemärkelse.
Absolut, absolut. Och det kanske är de två, vi vet inte. Vi kan väl lämna det som en liten fråga.
Jag tycker du är duktig på att facilitera det här samtalet. För att det blir väldigt naturligt att vi går till vår nästa punkt här nu.
Din investering i King Fury, eller var det Kung Fury?
Ja, jag har ju köpt andelar i Kung Fury.
Ja.
Och det kändes extremt värdefullt att få vara en del av det här kulturfenomenet. Då.
Men Kung Fury. 10 ord, Kung Fury, vad?
Kung Fury är ju alltså ett crowdsourcat projekt från Umeå där de ville hitta på 80-tals nostalgi i Kung Fu, i en Kung Fu pastisch.
Man skulle göra en film.
De skulle göra en film.
Ja, ja.
Bra,
ja.
Bra där. Det är en film som är en busig film.
Ja.
Och de hade det som ett Kickstarter-projekt för att kunna göra. Och ju mer stålar de kunde samla, så ju längre film skulle de göra. Och de fick väldigt, väldigt mycket stålar.
Ja.
Och bland annat pytsade jag in. Och det är ju, det får ju vara vår illustration av det här förekomsten av crowdsourcing då.
Ja, men precis, en man skulle kunna säga,
alltså, crowdfunding
och crowdsourcing. Det är ju kanske, jag vet inte, synonymt och alltså mikrokapitalism och små intäktsströmmar som vi ser också bygger upp, ja, men som vi hittar i App Store, som vi hittar på alla de här olika typer av plattformar. Men som ändå i slutändan genererar,
det blir stora mängder,
absolut.
Här så crowdfunding tycker jag kan få ha sin plats i ett sånt här samtal som blir lite längre än vad vi kanske har tänkt nu då, men den har sin plats för att den, tillbaks till vad som händer med finans. Det här är ju ett väldigt tydligt internetbaserat beteende där vi då vi kastar in stålar kring sånt som vi tror på. Vi backar och sponsrar sånt som vi tror på. Det gör ju att
arméer i Clash of Clans
typ. Ja, om vi tycker då att det är det som är, engagerar oss mest precis just nu.
Ja.
Men framförallt crowdfunding. Då det är någon som vill göra ett projekt och så sen så tror vi på möjligheten i det, då kan ju vi liksom investera. Även om det är en 10 eller en 100 eller en 1000 så kan vi investera i det. Och det är ju ett sätt då som vi då inte fanns innan.
Nej.
Där internet som plattform medger förflyttning av pengar till olika ställen.
Så pengar som, alltså ett sätt att göra sin röst hörd av att jag tror på det här.
Absolut. Och tillbaks till att du det kan ju påverka samhället med bra projekt genom att liksom strömma mina pengar åt det hållet som jag tror mest på.
Ja.
Och då vart du alltså en kung fu film.
Ja, men absolut. Och det här med begreppet då, att rösta med sina pengar, det har ju alltid funnits. Och särskilt tittar vi med liksom all teori kring liksom varumärken att liksom bygga upp. Det är lite så det är uppbyggt också. Vi köper det vi tror på eller den som på något vis förverkliga, kan hjälpa någonting, mig förverkliga bilden av mig själv.
Ja, absolut.
Någon jag är eller någon jag inte är eller någonting sånt då. Så att det är jättespännande.
Men du sa en annan sak nu, en mikroekonomi som vi, det är väl, det tangerar väl.
Ja.
Det här är också kopplat till min egna liksom intresse för när nästa disruption uppstår och vilken bransch det är som åker på den.
Ja.
Och det är här jag tror potentiellt att finansbranschen kan vara illa ute. Om och då får du säga, då får du försöka slå ner det här sen efteråt. Så ska vi wrappa samtalet tror jag alldeles strax också. Men om då som när du då spelar Clash of Clans där du betalar en krona minuten kanske. Vi leker med den tanken att du gör det. Vem är det som ska äga det? Vem är det som ska ta hand om finansdelen av den när det kommer en ström då av en kronor per minut från en miljon spelare samtidigt?
Det är ju föräldrarna som får stå för det här.
Ja,
för
men jag tänker med den som då ska, det må ju vara en sak.
Ja.
Men om du tänker som en transaktionsprincip.
Ja.
Vad händer om affären i det här 2020 eller den här perioden vi pratar om framåt nu kommer vara så att det blir en ström av pengar istället för en transaktion med 100 000 kronor, så köper jag kapacitet per sekund. Det här är en klassisk så kallad molnaffär.
Ja.
Så jag köper Clash of Clans kapacitet med en krona minuten. Och det här sker då simultant hos 1 miljon spelare i det här fallet. Mm. Vad händer då med det transaktionssystem som ska ta emot det här? Det är här någonstans jag känner att kanske inte, beroende på vilken förmåga den gamla banken har och vad de tycker att de själva är, så är de kanske inte lämpligast kandidat.
Nej.
Och då kommer ju strömmen av corporate business to business money kommer ju att skifta liksom mellanhand till någon som då har ett ekonomisystem som kan ta emot ett öre per sekund på 1 miljard individer samtidigt. Först, är du med på?
Ja, absolut. Ström. Ja, absolut. Strömmen, mängden, att kunna hantera det.
Så även pengen blir big data då, om man säger så.
Ja.
Och det beteendet tror jag kan vara en del av flippen, att det kanske inte är de banker som vi har idag som kommer vara våra finansinstitut om 5 år.
Nej.
Om de inte ser det här komma, och om de inte ställer för det, och om de inte lyckas flippa deras affär i tid, om de inte kan gå från banan till äpple, tror jag.
Nej, men helt rätt. Och då, självklart öppnar upp för nya möjligheter.
Ja.
Vi ser hur långt man vågar gå i de här påståenden. Vi säger det är en öppen fråga. Tittar man lite grann på de bankerna.
Vi pratar ju teoretiska scenarion också.
Absolut.
Alltså,
i teorin, Mats, så skulle bankerna kunna vara utformade mot att hantera de, alltså bäst lämpad för att hantera de som faktiskt har pengar och inte de som har så mycket pengar.
Ja.
Och om då vi pratade nya valutor, inkluderande, hållbara sätt, så kanske det ska vara andra typer av banker som faktiskt tar tillvara allas intresse. Nu, i teorin säger jag påstår ingenting.
Ja, nej, men så är det ju. Det blir ju den som har kontakten med människan som för samtalet om hållbarhet eller annat som engagerar oss. Så det kan ju vara så att den som man har i sitt liv, den front som man har i sitt liv som man för det samtalet med, exempelvis sitt energibolag eller där man har väldigt mycket kontakt, då blir det mer de som kommer facilitera det här. Mm. Och när jag pratar med min bank, det sker ju bara när jag tar lånet och det blir den lilla samtalet. Mm. Mm. Det är det som är kopplat till det här med kontaktpunkter eller att man har... Och det kan ju göra att om man inte ställer för att ha väldigt många kontaktpunkter kopplat till att det ska vara värdefulla samtal vid de kontaktpunkterna, då kan man åka på proppen där. Om man inte ställer utifrån att man kan slå om till den här nya strömmande målbaserade affären med de affärsmodeller som är kopplade till det, då åker man på proppen där. Så Citibank, de har ju gjort en jättestor teknisk transformation. De har ändrat deras teknik så att man kan prata med dem via API-er, så kallas det då.
Ja, just det.
API. Och de har öppnat upp för att man ska kunna ha strömmar av stålars in istället för att göra...
Kort egentligen att alla skulle kunna bygga tjänster på deras data.
De vill vara finansdelen i den nya digitala affären.
Ja. Centrum, hjärtat i digitalt...
För där transaktionerna ska ske. Ja. Och det har de ställt sjukt mycket för. Och det andra som de mest framåtlutade bankerna eller finansinstituten klura absolut mest på nu, det är hur fanken jobbar vi in blockkedjor i erbjudandet. Kort definition av blockkedjor.
Jag vet inte om jag vågar på den. Jag säger det är ostoppbar kod.
Mm.
Det är kod som inte går att förvanskas.
Nej, det är
säga kod. Ja, absolut.
Jag gör ett sving på det, jättekort.
Ja.
Ett problem som vi har med nuvarande, när du och jag ska göra en transaktion mellan varandra och vi inte litar på varandra eller vi inte känner till varandra, det är att vi får en mellanpart som säger att du är du och jag är jag. Ja. Och när jag flyttar en hundring till dig, då ska den se till att hundringen försvinner från mitt konto och att den läggs på ditt konto.
Mm.
Annars blir det problematiskt om hundringen finns kvar på mitt konto när jag flyttar den till din. Så det är ett av huvuddelarna i hur en transaktion uppstår, och det är den marknad som bankerna har idag. Men tänk om det fanns en teknologi som kunde erbjuda förtroendet som den här mellanparten har, göra att transaktionen sker och flyttas på båda sidor och göra hela historiken kring den ohackbar och öppen. Och det är vad blockkedjor kan göra. Mm. Så du får en teknologi med inbyggt förtroende. När som då dessutom som blir gratis egentligen då. Roughly. Mm. Och hela grejen med den är att det behöver inte vara en transaktion av pengar. Det kan vara transaktion av vilket typ av kontrakt som helst. Mm. Nu blir det abstrakt då.
Tid.
Ja, tid. Ja, ja. Men det kan också vara hur vi distribuerar din rösträtt i en nation.
Ja, just det.
Så när du får ett mynt med ditt rösträttsmynt, då är det den krypterade myntet som du lägger i den digitala slottmaskinen där du lägger din röst. Och det kan inte duperas inom ramen för själva blockkedjan. För varje gång som en sån transaktion har letts, där du har sett att nu har Kjellander fått sitt röstmynt, då läggs det på huvudboken, alltså där alla transaktioner ser. Och anledningen till att den inte går att hacka, det är för att summan av huvudboken blir liksom krypteringen. Man låser in den med summan av huvudboken. Och när man försöker då, för det är en typ av fraud som man försöker göra då, när man kokar böcker, ja, som är en jättevanlig typ av korruption. Det har ni hört i maffiorna, filmerna, man måste koka böckerna, det är så gammalt. Då kan inte det ske, för att sekunden du försöker dupera en transaktion, då faller hela blockkedjan. Därav ordet blockkedja. Så, om vi skulle ha blockkedja som bas för alla våra transaktioner i ett samhälle, då tar man också bort en väldigt stor del som banker gör idag. Man tar också teoretiskt bort en stor del som en nationsstat gör, att den står för trusten. Den blir 100% transparent, 100% demokratisk och den är ohackbar. Mm. Med reservation för en sak. Du måste hacka 50%, nu gör jag en enkel förklaring, 50% av världens datorer simultant för att hacka blockkedjan. Och det är jättejobbigt. Även om man är en datahacker som dig, Andreas.
Jag tror nog att vi kommer, när vi rör oss vidare med ämnen här som vi ska göra framåt, så kommer det vara någonting som vi kommer tillbaka till i den att det går in i
allt.
I allt av det här digitala vi ska prata om framöver då. Men ska vi försöka göra en wrap på det här första poddavsnittet? Vi började någonstans med att byta snäckor med varandra. Vi gick vidare, vi definierade e-mugging som att bli swish-rånad utanför ringmuren i Visby.
Det är bara exakt på den platsen.
Ja,
också.
Exakt. Ja. Norr där om stan. Vi lite spännande tycker jag också, vi gled in där på den cirkulära ekonomin.
Ja.
Digitalt utanförskap.
Ja.
Hållbarhet i på det sätt, om vi nu ska hitta en ny definition av pengar, så är hållbarhet en viktig faktor i det här.
Vi pratade delningsekonomi.
Crowdfunding.
Ja.
En flopp på Bråvalla. Där folk inte kunde köpa öl på festival.
Och hur har vi lyckats med vår aspiration att hålla det här mellan 30-40 minuter långt då, känner du?
Det ser ju inte jag härifrån, men nej, det känns som vi har passerat gränsen.
Ja, vi har dubblat faktiskt. Det ungefär då kanske.
De som höll med oss så här långt, tack.
Ja.
Vi ska vara lite kortare nästa avsnitt.
Vi kommer ju öva på det här formatet nu lite grann tillsammans. Sen vet jag av egen erfarenhet att några avsnitt fram, då har man fått liksom lite feeling för flowet här också, av vilka segment man ska i. Men vi aspirerar ju på att det ska vara halvfilosofiskt och klurigt.
Ja.
Och så vill vi slå ner med några konkretiseringar emellanåt.
Ja. Vad ska vi prata nästa gång?
Vi pratar om hälsan.
Ja.
Kommer hälsan påverka oss? Mm. Vår beteende runt hälsa, teknologi och stöttning kring hälsa.
Mm. Hur ser det ut?
Och vad får det för effekter?
Mm. Det blir ju jättebra start på nya året när hälsan verkligen är i fokus.
Ja.
Nyårslöften och så vidare.
Ja.
Det blir klockrent.
Vi kanske ska ha mig som någon form av testkandidat för hur man ska få ordning på hälsan.
Vi skulle ha lämnat de här kanelbullarna.
Ja, ja. Du, tack Andreas för vårt första avsnitt. Det har varit grymt kul att prata om pengarna.
Tack Mats.
Så på återseende när vi pratar hälsan.
Hej!
Hej!